Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Där var det dags för sporten att ta vid i podden igen. Med mig har jag i vanlig ordning Djurgårdens Björn Hellberg. Välkommen.
Hallå.
Det kanske är folk som tror att det skulle vara något hån. Men det är det ju verkligen inte. Vem är Björn Hellberg?
Ja, det är en gammal tennisnestor, säger man väl. Och på spåret domare. Finns ju ett klipp när han spelar fotboll som brukar gå på Twitter ibland, när han försöker göra en överstegsfint och peta och springa, när han försöker göra tjockisfint på Ingvar Oldsberg, så drar han baksidan, vilket ser kul ut såklart.
Det här var mer än vad jag visste, men
okay, det kan vi retweeta från kontot när podden är över ute. Men jag tror inte att namnet är så household bland yngre lyssnare faktiskt.
Nej, det är väl också lite att Björn Hellberg, kan du väcka mitt i natten, sätta en pistol mot huvudet och så frågar du, vem drog Sveriges tredje dubbelfel i Davis Cup 74? Och han kan svara på det. Ja. Och det är nästan samma som man kan göra med dig om man vill ha någon statistik kring Djurgården.
Ja, Sverige absolut inte, men framförallt kan jag vara dålig på närtida grejer. Så.
Musik är du dålig på, det vet vi. Men statistik och sånt, det måste du ändå stå på dig. Det kan du. Men hur är det med fotbollsgrejer? Skulle du kunna göra en överstegsfint och dra hela baksida? Är du på den nivån?
Ja, jag fyller ju 30 här några månader. Så då kanske man kan åka på sin första sträckning eller något sånt där en gång. För annars har jag aldrig förstått hur man liksom lyckas med det. Det har aldrig hänt mig när jag har spelat någon gång.
Nej, jag kommer ihåg att när jag upptäckte att jag hade fått ett myggbett typ längs med revbenen, och när jag skulle titta på det, och så stirrade jag för länge med ögonen i någon position så jag fick nackspärr. Då började jag inse att nu blir det inte bättre än så här.
Ja, det går ju ut för.
Mm. Men du, det känns som att det var 100 år sedan vi pratade, fastän vi typ har spelat in inför och matchpodd nästan varenda dag, känns det som. Men,
ja, men det är ju länge sedan det var match med den här säsongens mått mätt, så att säga.
Mm. Ska vi börja någonstans i att är det inte lite märkligt att Djurgården har en träningsmatch lite i skymundan när man väl får ledigt?
Ja, lite. Nu spelade ju i princip bara juniorspelare den matchen och Kevin Walker såklart. Klart att han alltid måste vara med i de där matcherna. Känns det alltså så här, ska han behöva göra det verkligen, Kevin? Det, ja. Men ja, 1-1 mot Sirius. Målskytt i Sirius, okänd, som det stod på div.se.
Och vem gjorde mål för Djurgården då?
Det var väl någon junior, jag vet inte. Alikan eller vad heter han?
Ja, det stämmer nog. Nej, den var lite...
Det var sådär...
Skymundan.
Det var verkligen så här att spelade inte vi match idag? Varför har inte Djurgården skrivit något om det? Så här, är någon som hört någon rykte om hur det gick? Och sen så... Ja, jag har en källa som säger att det blev 1-1. Så var det ju liksom. Så mycket skymundan skedde matchen.
Första uppgifterna man fick var ju att Sirius hade lagt upp lite info på sin Facebook-sida om matchen. Ja. Typ. Det var på den nivån. Aja, aja. Men du, vi ska börja med lite Silly. Eller prata om Silly i alla fall. Och det känns ju verkligen som att det går upp och ner för varje införpodd vi har. Och sedmera matchpodd. Du hade lyssnat på Disco och Noahs podd. Där de snackade lite Djurgården och Kerim.
Mm.
Och... Där gissar Disco, säger han väl, men...
Ja, man får skilja på att han säger att hej, det här har jag hört, det här vill jag gå ut med. Och skilja på när det kommer en lyssnarfråga. Hej Disco, vad tror du kommer hända med Kerim? Det får man ju skilja på. Men hans gissning vad gäller Kerim är att han inte är aktuell för att skriva på för Djurgården. På ett bra tag, utan han vill vänta ut augusti månad och se vad som finns utomlands. Och Fotboll Direkt gick ut med samma uppgifter idag. Och på det sättet så känns det, eller på så vis så, och som jag har förstått det, är väl så det ligger till också. Så att då kanske, ja, det är inte superaktuellt med Kerim i närtid i alla fall.
Och här kan man ju anta att Djurgården vill få klart det här så snart som möjligt, såklart, inte minst med det kommande och viktiga Europa-kvalet som lottas och drar igång inom kort.
Ja, som jag förstått det så Djurgården vill ha en förstärkning nu. Det är inget snack om saken, att de vill förstärka med en spelare nu, och då kan man inte kanske vänta till augusti. Så, eller augusti är imorgon, men det är slutet på augusti. Så att där det, jag tror dörren kommer ju alltid vara öppen för Kerim om han vill signa för Djurgården senare, men vi kan inte, Djurgården kan inte lägga alla ägg i den korgen.
Nej, för det säger väl ändå någonting om var i prioriteringen Djurgården ligger.
Ja, så är det. Sen har jag lite för svårt, alltså jag har svårt att förstå den. Jag har lite svårt att begripa vad Kerim, vad han sysslar med här egentligen. Alltså det, min bild av Kerim, det är att det är en spelare som stack ifrån Allsvenskan innan han hade hunnit dominera i den. Sen är han väldigt misslyckad, det kan vi gå in på också. Men han har en misslyckad session i Birmingham och nu kontraktslös igen. Och det absolut bästa han skulle kunna göra är att signa ett kontrakt med Djurgården som gärna är längre än 6 månader. Se till att dominera i Allsvenskan om han nu har den kapaciteten. Så kommer han bli intressant för en klubb som faktiskt vill köpa honom. Och när man har köpt en spelare, då kommer man in med en viss hierarki och får flera chanser i den klubben som har investerat i en. För att man har investerat pengar i den här spelaren. Den här... Att ligga och vänta på Bossman erbjudanden, det är väldigt sällan det blir lyckat. För du hamnar ju sällan i en klubb där du kommer in med hög status, så att säga. Utan det är ganska ofta det är så att de spelarna är så här, chansningar. Man sa, vi slänger med den killen i truppen också. Och sen så visade sig att den killen är ganska lätt att sätta på läktaren efter några matcher då, för man har ändå inte investerat någonting i honom.
Jag håller med, det är inte Daniel Kindberg som faktiskt har ett ganska bra resonemang kring just Bossman och nya klubbar.
Ja, där lyckades han övertyga Östersundsspelarna ganska ordentligt om att både att, nej men ni ska inte gå som Bossman, för då hamnar ni i den här situationen, och det är inte bra heller om jag säljer det billigt. Det bästa är om jag säljer det svindyrt, för då kommer ni få en helt annan status och betydligt fler chanser att etablera er i den klubben ni går till. Ert liksom, er smekmånad kommer vara mycket längre innan ni hamnar på bänken eller på läktaren. Och det Krim är ju lite i den... Jag är lite orolig för att han i ett ganska kritiskt skede av sin karriär nu, 26 år, säger att han signar ett, liksom, ett kontrakt på 1,5 år nu i... inte vet jag. Eller signar ett kontrakt som är 1 år då, till juni. 30 juni. När nästa säsong ska ta slut. Eller hur det nu blir. Så... I typ ett bottenlag i Holland eller någonting. Att han kanske bara spelar liksom 4 matcher från start där. Och sen så måste han liksom börja om igen och leta Bossman-kontrakt nästa sommar. Och det, vad har han för status då? Och vad, då hamnar han i den här liksom cirkusen som Omar Edari hamnade i när han hade gjort det bra i AFC och var intressant för många. Men var kontraktslös och far runt till... Ja, vad han nu var, liksom Djurgården och Indien, och han var väl någon sväng i Europa också, och kontrakt bryts för att han inser att här får jag inte spela, de signade mig bara för att jag var gratis liksom. Och ja, det bästa Krim skulle kunna göra är att signa för Djurgården, tycker jag. Men det är väl lätt för oss att säga kanske.
Jo, men verkligen, eller någon annan klubb i Allsvenskan, alltså en liga som man känner till där han liksom en, ja, alltså, mer eller mindre garanterad att få lira.
Ja, den här Birmingham-sektionen, han har gjort 27 matcher för Birmingham, vilket inte är, det är inte dåligt. Och han har gjort 3 mål, 2 assist tror jag. Men tittar man på de matcherna, nu har inte jag tittat på alla 27 matcher ska sägas, men tittar man på hur mycket han har spelat, så är det 3 gånger av dem. Birmingham har spelat 58 ligamatcher sedan han anslöt. Krim har gjort 90 minuter i 3 av de matcherna. Det är inte så bra.
Nej, det lär ju skvallra om någonting i alla fall. Alltså, det låter ju inte som att det går hand i hand med självbilden han har av vart han står i rankingen just nu, kanske.
Han har inte tagit en ordinarie tröja i Championship. Det är ju...
Och då var väl inte Birmingham något topplag i Champions?
Nej, absolut. Nej, absolut. Eller ja, de var ju med i det här playoffet för att gå upp här för mig. Men det är inte, det kommer inte hagla en fantastisk erbjudanden, tror jag.
Nej. Uppenbarligen tror ju han på det. Om vi utgår från att alternativet är Djurgården eller liksom ute i världen igen.
Ja, man kan väl förstå att det lockar att liksom se efter vad som dyker upp. Men han har varit kontraktslös nu en månad. Mm. Har det inte dykt upp något fantastiskt än, så kanske inte kommer göra det.
Nej, men precis. Och dessutom har ju folk väl kunnat vi alltså ha på känn att ja, men här har vi en Krim som antingen så förlänger han med Birmingham eller så gör han inte det, och då kommer han vara kontraktslös. Alltså, om folk verkligen hade velat eller hade ögonen på honom, så hade man ju varit och huggt betydligt tidigare, som du säger. Ah, ja, vi får se vad som händer där. Vi bollar vidare till Mange. Där är väl magkänslan mer att Mange och Djurgården ligger bra till, men frågan är bara om det hinner hända någonting innan det här fönstret stänger. Men om vi får ta fram spåkulan, så tror jag att Mange kommer att lira i Djurgården inför nästa säsong som senast.
Ja, det kommer han definitivt. Men som sagt, hans San Jose är kvar i MLS-slutspelet. Och ja, vår förhoppning är väl att han, att de åker ur där snart. Jag vet inte om de spelar dubbelmöten i det här slutspelet eller om de spelar bäst av tre eller något sånt där, men det, nej, de spelar nog bara en match. Och då spelar de ju 1 augusti nu mot Minnesota. Och där, ja, vi vill ju såklart att många åker ut, för då, alltså antingen ansluter han efter säsongen, för vår, efter vår säsong, eller så kommer han nu. Men det, ska han kunna komma nu under det här transferfönstret, så bygger det ju på att det är färdigspelat i MLS, att San Jose har åkt ur innan transferfönstret stänger, så att det går att värva honom. För San Jose vill ju inte släppa en spelare liksom inför en potentiell final, såklart. Det är...
Nej, givetvis inte. Sen måste, kan man väl anta att Djurgården och San Jose måste komma överens.
Ja, men är det färdigspelat, så då borde det gå enkelt för San Jose att säga att hej, jag vill dra 3 månader innan mitt kontrakt går ut, så ni slipper betala min lön. Det, då är nog, alltså, när vi ändå inte spelar några matcher, då är nog San Jose inte så svår att samarbeta med.
En annan grej liksom, som kan bli rätt intressant, är ju att vi leker med tanken att Mange och de vinner på, och klockan tickar och det lutar åt att det blir ingen Mange inför Europa och kanske inte den här säsongen överhuvudtaget, och Krim fortsätter jaga annan klubb augusti ut, och det här är nu sista juli och det här är ju sista dagen på Astrids timeout. Vad händer där? Om vi spekulerar fritt, om den förlängs eller om Djurgården och Astrid går skilda vägar, eller ja, jag menar, Astrid ska också komma i form, matchform och så. Och hela den biten, alltså, potentiellt så står vi ju där med kanske 3 spelare som vi behöver få in, eller? Hur tänker du?
Ja, behöver få in 3 spelare, så är det väl inte, men Astrid situationen, jag vet inte vad man ska säga. De har ju sagt att han inte skulle, att han skulle ta en timeout den här månaden ut, och då får de ju naturligt vi svarar på frågor igen vad som händer nu då 1 augusti när han officiellt ska vara tillbaka.
Mm. Vad tror du?
Ja, jag tror inte att han spelar några fler minuter i Djurgårdens IF i alla fall.
Intressant. Breakar du det här eller är det bara magkänsla?
Nej, men det är väl inte så mycket som tyder på att Djurgården skulle, eller?
Nej. Alltså, jag...
Ja, tittar man på det här utifrån så kanske man bara ser att okej, okay, han är meriterad, alltså en spelare som har inte haft en stor roll men haft en viss roll i Djurgården, och nu tog han en personlig timeout och nu ska han vara tillbaks. Så att, ja, nu är jag väl tillbaks då, tänker kanske vissa. Men jag vet inte, det känns som att det inte... det känns upplagt för skilsmässa i min feeling.
Ja, alltså, jag går ju väldigt mycket efter kommunikationen, och där anser jag att hela svaret ligger. Det är självklart att spelare kan av olika anledningar, personliga skäl, familjeskäl, vad som helst. Men det är också ganska enkelt att kommunicera det utan att för den delen gå in på detaljer. Nu har det ju varit lite kryptiskt att nej, det har typ inte hänt någonting, men det har hänt någonting. Men det är inte allvarligt och det är inga konstigheter. Han är borta juli ut. Det är ju liksom tvärt emot att det inte är konstigt. Som sagt, om någonting har hänt på det personliga så kan man bara kommunicera det. Och finns där ambitionen att komma tillbaka efter den här timeouten, så är det ganska enkelt att kommunicera med meningen att Astrid tar en timeout juli ut av personliga skäl och har siktet inställt på att komma tillbaka efter timeouten hungrigare än någonsin. Typ. Så min magkänsla går nog efter din lite, att det kan nog ha varit det sista vi har sett.
Mm. Ja, det finns inte så mycket information att ta av, och det kommer väl förmodligen komma någonting här kommande dygnet, för nu är ju timeouten officiellt slut, så nu kommer väl journalister ringa och fråga, hej, vad händer? Så då kommer väl komma ut någonting. Men fram till dess så, ja, det är inte så mycket att, ja, vad ska man säga liksom?
Mm, nej. Ska vi lämna Sillyn och rikta blickarna mot Hisingen och Häcken då?
Ja, absolut.
Häcken är ju för övrigt ett lag som väcker noll känslor. Och detta trots att Alm är tränare.
Jag har väl inget riktigt emot Andreas Alm sådär, men tycker han verkar vara ganska vettig och analytisk och sådär, som jag gillar. Men
speciellt den där analysen av att Jonas Olsson försökte mörda en spelare, den är ju knivskarp och väldigt väldigt bra. Är det den du tänker på? Nej.
Det är väl kul när vissa tränare tappar det i match, i stridens hetta, intervjuer direkt efter match, så är det väl. Men
bortsett från honom då, så Häcken väcker ju inga känslor, och Häcken är ju ett sånt där lag.
Ja, det är inte, de borde ju vara nya Elfsborg, den här kusinen från landet man stör sig på, men man gör ju inte det.
Nej, men det är för att de hela tiden misslyckas. Alltså, ja. De är ju på sin höjd, vinner de kanske kuppen någon gång, ja, en axelryckning. De får lira i Europa, ja, ingen bryr sig. Men annars så är det ju lite klubben, föreningen som har bra förutsättningar. I alla fall vad man hör från alla håll och kanter. Men det blir aldrig riktigt bra. Det är de kanske. För Elfsborg har ändå stuckit upp och vunnit ett par gånger. Då och då.
Borde inte smälla till förr eller senare om Häcken då. Om de är där 3-4 år efter år efter år. Nu har de visserligen kommit lite under det senaste åren. Men borde det inte... Ja, förr eller senare smälla till då. De har väl kommit tvåa.
Jo, men självklart. Men det känns ju som att för att det ska ske så behöver typ Häcken ha en 100% i säsong, mer eller mindre. Medan liksom, det känns som att om Göteborg bara, nu är vi inte dåliga vid sidan av, alltså på kansliet, och nu tar vi något år. Ja, då kommer det 20 talanger och de kommer, tar en titel, kommer topp 5, 4, och sen så glömmer man bort att Häcken ens är en utmanare, och då är det Göteborg i Göteborg som gäller igen. Mm. Det är väl lite så kanske, jag vet inte. Men
vad har vi på Häcken? Fan, inget dåligt lag dock alltså.
Nej, de har ju inte, men så har det typ varit i 5, 6, 7 år nu, där de har topp 3 lag, mer eller mindre.
Ja, längre än så, tror jag.
Ja, men vad har vi på dem? De parkerar en poäng före oss då, alltså 4.
Släppte in minst mål i serien. Skulle väl, enligt mitt tycke, har de väl allsvenskans näst bästa målvakt, Peter Abrahamsson. Djurgårds bekantning Jonas Toivio i mittförsvaret, som jag vet är farliga på fasta situationer, både när han slår dem och när han befinner sig i straffområdet. Alexander Fassi,
de har även med Malmö gjort näst flest mål, så det är ju både ett målfarligt lag och solida bakåt.
Ja, de har i princip ett komplett lag, och Jiran Dust är den stora kreatören. Han anses vara en av allsvenskans mest spännande spelare. De värvade ju Leo Bengtsson från Hammarby förra säsongen. Det är en kille jag... Vi kan ju inte värva en spelare från Hammarby, men det är en spelare som jag gärna hade sett till Djurgården om det bara handlade om liksom, ja, talang och ålder och så vidare. Sen har de ju Patrik Wålemark som är en av allsvenskans större talanger också. Men sen så osäkerheten inför morgondagen är ju att de inte vet vem som ska spela på topp. Alexander Södlund var ju deras stora anfalls-S inför säsongen, och han är lite, går med lite skador, så där får vi se vad de får fram.
Mm. Men du, vi struntar lite i Häcken tillfälligt och temporärt, för du ska ju faktiskt så småningom ringa upp och ta samtalet med
Jonas Henriksson.
Ja, inte den Jonas Henriksson, utan en annan.
Inte Häcken-legendaren Jonas Henriksson, utan nej, Häckens supporter Jonas Henriksson.
Ja, Djurgården då? Tror du man glider på den positiva vågen från derby-segen och all misär som har följt AIK efter det?
Ja. Jag vill säga så här, har du stört dig på att Djurgården har fått så pass lite utrymme i media efteråt som man fick, i och med att AIK fick ganska mycket spotlight, eller har du bara lutat dig tillbaka och käkat popcorn och tittat när strålkastarna föll över Solna?
Nej, du, jag ska vara helt ärlig. Du vet, jag har suttit på kvällar och även senare än så och bara scrollat och scrollat och du vet, hamnat i trådar, sett på forum och så bara, fan vad bra man mår att det äntligen är misär där. Så nej, jag har verkligen inte brytt mig någonting om att, alltså det räcker med att laget vet vad de har gjort och att de får energi utav det. Sen att strålkastarljuset helt och hållet riktas mot deras misär, det gör mig ingenting.
Det är förståeligt också. Det är ju.
Ja, men det
jag
är
inte vad finns det att säga det om också. Jag vet inte vad, det finns inte så mycket att säga om Djurgården heller. Det var ingen sprudlande match eller något sånt där, eller ingen spelare som gjorde ett hattrick som man kan göra en liksom en större intervju med dagen efter eller så där. Utan det var ju grejen är att AIK kraschar och sparkar tränare och
ja, men alltså det som borde kanske ha lyfts lite mer om något, det är väl typ att alltså, Vittrys individuella skicklighet där vid frispark, den är ju väldigt hög. Det är ju en jättebra frispark från ett ganska så lurigt läge.
Men det görs ju i sändningen där med Fjällström och så vidare.
Jo, men precis. Men
det är inte sen, riktigt skrivande nej, medias jobb. Liksom.
Nej, och sen händer ju allting där borta. Så, nej, men gör det ingenting. Men vad har vi för status på Djurgården då? Om vi saxar från hemsidan så är det... Nu när vi spelar in så är det bara någon minut kvar tills truppen släpps. Så vi återkommer väl till den. Men enligt inför artikeln så är det bara den vanliga trion som saknas. Abrahamsson, Bärkroth och Chili.
Ja, är det inte... Alltså, borde inte Abrahamsson vara tillbaka för det här laget?
Ja, det där, jag tänkte precis säga det. Det måste ha gått sämre än förväntat med rehabben. Eller?
Ja, de sa 4-6 veckor. När var premiären? 14 juni eller något sådär. Då är vi uppe på sjätte veckan nu eller någonting. Så att, ja, det kanske är... Ja, men det är väl längsta laget då, i alla fall.
Jo, men det har ju inte, har det följts upp någonting? Det är väl mer det man är frågande till. Man har inte hört någonting om att men om 2 veckor är han förväntas han. Det har bara varit ganska tyst.
Men alltid när vi har de här U21-spelarna i truppen, alltså som liksom tillhör A-truppen på något sätt. Det känns ju som att de är med, men ändå inte.
Jag
hade ju följts upp om det här handlade om Une Larsson liksom.
Ja, verkligen.
Det är mer så här, ingen riktigt förväntar sig att Abrahamsson kommer spela ändå. Så det är ingen som riktigt ställer frågor om varför han inte är med oss där, utan det är bara...
Fast å andra sidan har det inte varit ganska tyst om Bärkroth också.
Ja, alltså, han är ju mitt i skadeperioden. Det har ju inte gått så länge, va?
Ja, måste väl vara en 3-4 veckor nu, va?
Bärkroth blir borta flera månader, skrev Aftonbladet den 28 juni, så det är exakt en månad sedan då.
Det borde väl vara någon typ av uppföljning nu.
De har väl inte sagt hur länge, men det är 6-8 veckor någonting tror jag var, så det är väl en månad till då. Men som jag har förstått det så tränar han ju, Bärkroth tränar ju med laget, inte i matchövningar, men han tränar i bollövningar och sånt där.
Mm. Intressant. Vidare då så kan vi säga att Erik Berg har gjort Karlström sällskap i att riskera att missa nästkommande match vid varning.
Ska vi ta den vanliga diskussionen då? Ska de ta varningar med flit så att de missar Varberg för att kunna spela mot Bayern? De gör ju inte det.
Nej.
Man jobbar inte så.
Fortfarande för tidigt i säsongen för att börja fundera så.
Så där snackade vi ju om Boja Turay i typ 23 omgångar. Han hade ju han hade ju sina varningar från typ omgång 2 och 4. Och så ja.
Nu ska vi se. Nu har faktiskt Djurgården släppt sin
Melke trupp. Jonsson är med i truppen.
Vi kan väl dra den. Det är Bråtveit, det var ju Nyholm, Une Larsson, Käck, Augustinsson, Vittry, Berg, Jonsson, Karlström, Walker, Radetinac, Ring, Banda, Ulvestad.
Han heter ju faktiskt Ulvestad, så du vet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Utan D alltså.
Han heter väl Ulvestad, men uttalas Ulvestad.
Ja, på norska säger man Ulvestad. På svenska säger man Ulvestad.
Det är skillnad på att säga och vad det faktiskt står i passet.
Det som är skillnaden, som jag nu har, när jag hoppat mellan förra veckans trupp och den här 25 gånger har identifierat skillnaden. Det är att det är Oscar Pettersson som inte är med och Melke Jonsson som är med.
Mm.
Och att en fjärde mittback är med i truppen tyder väl på att det är ja, Une Larsson utgick skadad sist men är med i truppen nu. Så det kanske är någon form av försäkring ifall det inte är 100% med Une. Eller med Berg.
Troligtvis va?
Mm.
Men ändå hoppfullt. För jag menar som med Berg, när man var lite kryptiska med att han ska vila, så var han inte ens med i truppen. Så då får man väl anta att både Berg och Une, att man räknar med det. Men sen om det händer någonting så har man en backup, som du var inne på. Okej, hur vill du att Djurgården startar då mot...
Är det så att Une inte är 100, så har jag inga som helst problem med att slänga in Jesper Nyholm. Jag till och med liksom, jag vill se en Jesper Nyholm, för jag tycker att han sett så jäkla bra ut i det vi har sett. Men är de friska så är det ju såklart att Berg och Une Larsson ska spela. Så är det ju. Jonathan Augustinsson har väl cementerat sig på vänsterbackplatsen trots intresse från utlandet. Så, eller framförallt när det har börjat generera intresse från utlandet, så finns det väl än mindre anledning att sätta honom på bänken. Och ja, Vittry spelar ju såklart högerback. Ulvestad och Karlström i sina vanliga roller. Och sen blir det intressant som vanligt.
Vad tror vi där då?
Tror? Ja... En veckas vila innebär ju att man kan väl gå in med bästa laget nu. Om man roterar så gör man väl det mot Varberg för att återgå till det man anser var bästa laget. Bayern. Så att jag tror att man kör Edwards som 10, Kalle som 9 och Ring och Harris. Det är väl det jag skulle gissa på.
Ja, jag tror inte man kör en liknande variant som man hade mot Gnaget. Utan jag tror nog man faller tillbaka till det du nämner nu. Möjligen om man vill försöka få in Ring och få upp någon typ av, beroende på hur träningsveckan har sett ut där. Om han har visat framfötterna eller någonting och kanske svarat på att han blev av med startplatsen, så är det inte otänkbart att han får starta om han nu har gjort bra ifrån sig. Annars så tror jag som dig faktiskt.
Jag tror inte Kujovic spelar denna. Kanske spelar mot Varberg istället. Ja, det är synd. Man vill verkligen att han ska få igång sitt mål. Skytten har ju två bra lägen mot Gnaget också som man bränner. Men man kan inte rättfärdiga det hur länge som helst att han ska spela om det inte börjar ticka in mål också. Sen är det väl lite, alltså, när vi jämförde med Bojas kalla streak 2-11 matcher där i mitten på förra säsongen, så Boja spelade ändå 90 alla matcher. Att Kujo har ett mål på 11 matcher nu, det är ju inte, han har ju inte spelat 90 minuter alla 11 matcher direkt. Utan han är ju suttit på bänken hälften av dem.
Skulle Kujo och Kalle Kula må bra av att någon av dem skadade sig 2 veckor?
Nej, det tror jag inte.
Alltså att den andra skadar sig. Hänger du med? Mm. Så att man vet att nu kommer jag få starta i 2 veckor. Det är ju ändå 4 matcher typ. Det ger någon typ av kontinuitet.
Ja, nej, jag tror inte det. Det måste finnas någon form av konkurrens. Alltså, det är svårt att bedöma det där. Man trodde kanske att Ring skulle må bra av att inte ha någon konkurrens och veta att han spelar även om han är dålig i en match. Men det har ju inte alls funkat så. Tvärtom.
Det nästan blivit lite bekväm. Nej, du har rätt. Det är kanske inte
svårt att gissa.
Framgång. Ja.
Men om Edvard ska spela så vill jag att han spelar som 10 i alla fall. Jag vill inte ha honom på en av kanterna. Sådär. Jag är förvånad att han inte fick några minuter i derbyt. Med tanke på vilken favorit han är hos Kim och Tolle. Det tyder väl på att han startar den här kanske. Om vi är inne i något rotationstänk.
Ja, vem vet Robin? Ska vi... Jag har inte så mycket mer att orda om. Det är ändå rätt spännande dagar som kommer nu. Framförallt med matchen då.
Liksom kommer julen, det är en riktig vattendelare. Alltså, inte vattendelare, vad säger man? Vägskäl. Vi ligger 5 och Häcken 4. Och den som vinner hakar ju upp på tredje platsen.
Ja, och torskar vi så... Alltså, det är inte på något sätt kört, men då börjar det bli några poäng ifrån ändå. Från den absoluta toppen. Och det är viktiga poäng på spel. Men sen också så här, hela det här med Astrids timeout och vad sker på Silly. Det är ändå lite surr kring Djurgården i dessa dagar.
Ja, det kan liksom... Hela tongången den kommande månaden kan komma att avgöras liksom om vi... Antingen hakar vi på i toppen, kanske får in något nyförvärv. Även om det inte blir Mangel Krim så kanske det blir Vecchia eller någonting. Eller så torskar vi här. Kommer upp någon artikel om att Krim vill inte gå till Djurgården. Och så blir det bara negativt surr kommande månaden. Och sen så är det inför derby och så här. Ja. Nej, det är en jäkligt viktig match på lördag.
Men du, vi lyssnar på vad Häcken har att säga.
Ja, då ska vi kolla läget i BK Häcken. Och med oss har vi Jonas Henriksson. Tyvärr inte spelar legendaren, va? Eller?
Nej, tyvärr inte.
Second best.
Ja, precis. Den andra Jonas Henriksson får jag ju gå under i BK Häcken.
Ja. Du rattar... du är en del av poddgäng, Häckens poddgäng, eller hur?
Precis, en podd om BK Häcken är jag en del av. Just nu driver jag den väl ganska själv och har lite gäster och så. Men vi har kört några år nu, så att det är kul. Det rullar på. Med lite gäster och ja, både spelare och ledare och sådana som verkar inom klubben. Och, ja. Så den liknar väl eran podd, antar jag.
Mm. Och vi har ju kört så här, inför varje match har vi försökt få med en motståndare, supporter och kolla läget i deras klubb inför matchen. Och ja, BK Häcken. Det pratades ju inför säsongen om att det skulle vara ett av lagen som var hårdast drabbade av coronakrisen där med inställd Gothia Cup och hela den biten. Hur ser läget ut med det där just nu? Alltså ekonomiskt och så.
Nej, men det stämmer väl. Det är väl inget att snacka om att Häcken är en av de hårdast drabbade klubbarna på så sätt, i och med att de har lite evenemang som de driver då, bland annat Gothia Cup som ju blev inställt. Och där förlorar man ju ganska mycket intäkter, samtidigt som att det ligger ju kvar en del fasta utgifter liksom där som inte går att plocka bort. Så att,
ja, det var ju precis fel. Jag hade redan... utgifterna hade gått ut, men intäkterna hade inte hunnit komma in än.
Nej, typ. Precis. Så är det ju. Det är ju sådana som jobbar med det året om. Som är anställda. Så att det är ju löner där, samtidigt som det är väl andra kostnader också som man ligger ute med. Så att, ja, det kom ju i slutet av maj så kom det väl en första liksom uträkning om vad det kunde landa. Och man hade väl budgeterat för att gå 10 miljoner back inför säsongen, alltså redan innan det här hände. Men där kom det väl att ytterligare 30 miljoner back räknas det väl med. Mm. Så att, ja, sen så tog ju klubben ett beslut för 10 år sedan är det väl nu, med, i och med när det var de här askmolnen över Island och det blev inställda flyg och sånt. Då fick man väl sig en tankeställare att det kan ju hända att sånt här kan ske. Så då tog man ju ett beslut om att man alltid ska ha minst 20% av omsättningen i eget kapital. Så att man har ju i alla fall, alltså som en liten försäkring där. Så, men det är klart att det drabbar klubben hårt.
Mm. Samtidigt så man har ju inte det här enorma publikbortfallet då, som vissa andra lag har.
Nej, det har man ju inte såklart. Men,
hur såg det ut med säsongskortsförsäljningen? Och den... Djurgården var ju ganska... Det var ändå upp mot 90% som valde att klubben skulle få behålla pengarna för säsongskorten. Det var en ganska, ganska hög siffra.
Mm, jag har dålig koll på hur många det är som har behållit och hur många som har velat ha pengarna tillbaka. Men ja, så det har jag ingen riktig koll på där, hur supporten har valt att göra där. Men det är väl som i andra klubbar också, har det ju varit så här kampanjer, och Getingarna har ju haft Getinghjälpen där de har auktionerat ut lite olika, med hjälp från klubben då också. Alltså det har varit tröjor, det har varit olika ja, men kolla en gammal cupfinal från 2016 var det väl när de vann. Ja, precis. Med Martin Eriksson och Peter Abrahamsson och lite sådana grejer som man har gjort som andra klubbar också, som för att få in pengen under den här tiden nu.
Mm. Hur är läget sportsligt då? 4 i serien, minst mål insläppta. Lite vägskäl här inför matchen mot Djurgården. Nej.
Det låter ju väldigt bra när du säger det så. Känslan är väl lite annorlunda som jag har.
Hur har förväntningarna varit då? Är förväntningarna att ni ska vara med i absolut toppen? Det är ni ju för sig, om man bara tittar på tabellen. Men,
Jo, men så är det ju, att vi ska vara ett etablerat topplag nu. Och ta steg egentligen varje år. Sen beror det ju på andra... Hur det går för andra klubbar också, men att vi ska vara med i toppen är ju förväntningarna. absolut inför säsongen. Att man ska vara med där uppe och slåss. Och om allt går vägen så även kanske ha chans att vinna någon gång här framöver.
Det är ju få saker, om jag bara tittar utifrån på Häckens lag, så är det ju väldigt få svagheter.
Så är det ju. Det snackas ju och har ju snackats i många år om Häckens anfallsspel, att vi gör mycket mål. Men de senaste åren har det ju glömt bort försvarsspelet, tycker jag, glömt bort ganska mycket när man pratar om Häcken eller man lyssnar på andra poddar. Eller, ja. Utan det är oftast fokus på anfallsspelet samtidigt som man har...
Ja, det är väl lite det där hänger kvar från Järjestad-tiden typ, eller?
Ja,
det där
precis.
Snacket eller bilden av Häcken.
Jo, men så är det ju. För kollar man på de senaste... Ja, 3 åren i alla fall, så är det väl så att man har släppt in bland de minsta i Allsvenskan varje år. Och man har en väldigt bra stabilitet där med Abrahamsson och sen ett bra mittlås med Toivio och Rasmus Lindgren och även bra, väldigt bra ytterbackar med Ekpolo och ja, Leo Sutter då i första hand nu, men även Adam Andersson. Mm.
Hur nöjd är ni med Andreas Alm då? Det blev ett ganska snabbt bittert avsked från Stare där som skulle vara... Ja, som skulle... Jag vet inte, Häcken är väl inte en klubb som vill byta tränare ofta, men det var ju inte deras beslut där riktigt efter många år med Gerhardsson. Så var väl tanken att det skulle bli många år med Stare, men så hoppade han av efter ett år. Och... Men så han är väl en rätt populär tränare, eller?
Jo, men det tycker jag att det blev, har varit bra här med Alm. Samtidigt så har du, i och med Gerhardsson när han lämnade, så blev det ett litet identitetskris hos några, eller hos oss supportrar skulle jag överlag. I och med att man spelade en ganska sprudlande fotboll med mycket målchanser både fram och tillbaka. Till att då ha Stare och Alm som kanske är... Som vi pratade om innan, lite mer defensivt tänkande. Och... Så att där har det blivit en liten omställning för oss supportrar. Vad är det vi vill se Häcken, hur vi vill se Häcken spela och är det viktigt att vinna eller vill vi se att det är roligt att titta på liksom. Så där har det varit en liten en omställning från Gerhardsson till både Stare och Alm. Mm. Men i stort så är en titel med Alm och har legat med nu i toppen, så att absolut är vi nöjda med Alm.
Målvakten Peter Abrahamsson, det måste väl vara näst bäst i serien efter Dahlin. Ett late bloomer, men nu har vi fått det där kännandet som förmodligen bäst i serien efter Johan Dahlin.
Ja, bäst i serien skulle jag säga då. Tycker du han har fått erkännandet? Det kanske är så. Vi ser väl fortfarande att han är lite underskattad.
Ja, okej. Nu vill kanske... Jag har väl ganska bra koll på alla lagen sådär, men det finns väl absolut de som inte kan så många spelare i lag som Häcken. Så kan det ju vara, absolut. Man kanske tänker Isak Pettersson och sådär, men han är väl med och kamperar, men jag skulle väl säga Dahlin, Abrahamsson, sen Isak Pettersson kanske.
Jo, men det stämmer. Och han har ju varit med nu på några januari-turnéer och så också. Så att,
han är lite äldre, så det är inte framtiden för sig så. Utan han lär väl vara i Häcken karriären ut.
Ja, det hoppas jag. Han skrev på ett nytt kontrakt nu förra året. Det var ju lite snack om lite oro om att han skulle lämna då och kanske gå någon annanstans. Men det blev ett nytt påskrivet kontrakt, så att nu hoppas vi på att han stannar karriären ut. Absolut.
Ja, hur ni värvade ju in vår gamla mittbacksgeneral Jonas Toivio. Hur är det han som är liksom första mittbacken eller är det Rasmus Lindgren?
Jag skulle nog säga att det är Rasmus Lindgren ändå. Han är lagkapten och med all rutin han har, det har ju Toivio också, men och hans smarthet som mittback, så är det väl han som är första mittback. Men de två tillsammans är ju första mittbacksparet. Och ger ju väldigt mycket, både defensivt men även offensivt. Det är ju två bra uppspelsfötter som gör första uppspelsfasen lättare. När man har så bra fötter och nerifrån. Så även där är det lite underskattat. Våra mittbackar Rasmus Lindgren har du snackat om att han, jag vet om det var Alm som uttalade sig om att han är allsvenskans mest underskattade spelare, Rasmus Lindgren. Så att han glöms lätt bort när man pratar om bra mittbacka.
Är det för att man fortfarande går och ser honom som någon sorts mittfältare som har flyttat ner, eller?
Ja, det kan nog vara så. Eller som du var inne på innan, att Häcken lätt blir lite bortglömda i pratet.
Rasmus Lindgren är ju så household name ändå. Alltså han har ju varit ute i Europa och...
Man tycker det. Men det känns ändå som att han glöms bort.
Det är inte som... Det är inte så här som Marcus Daniel som spelade i Sundsvall och ingen visste vem han var förrän han gick till Djurgården.
Nej, så är det ju absolut inte. Utan han... Han borde ju vara ganska så känd i fotbollssverige. Även om han inte, det var ju först nu när han kom till Häcken som han gjorde sina första allsvenska matcher. Utan utlandskarriären har väl varit större än den i svenska karriären, om man säger så. Mm.
Hur ställer ni upp nu för tiden då? Är det en 4-3-3?
Jag skulle säga att det är en 4-2-3-1. Mer än en 4-3-3, även om det på pappret brukar ställas upp som en 4-3-3.
Och sittande mittfältet är oftast Erik Friberg och Gustav Berggren, eller?
Ja, precis. Sen är det ju Falsetas där också. Men han
Berggren har väl petat Falsetas allt mer?
Ja, det senaste året nu så har ju Gustav Berggren tagit flera kliv och petat Falsetas. Falsetas var ju grym här mot AIK, men och riktigt bra när han, för de har rullat lite då i och med spelschemat. Men nu tog ju Falsetas ett rött här mot IFK sist, och nu är han avstängd. Så då, det talar väl för att det är, eller det kommer ju vara Friberg och Gustav Berggren som spelar.
Trion framför de två då, vilka brukar spela där, vilka tror du spelar?
Leo Bengtsson och Dalla, Dalio Irandust, är väl ganska givna. Sen har det varit ute till höger, så har det Yassin har ju spelat en del, men sen har ju även nu Patrik Wålemark kommit in. Han gjorde ju en riktigt fin debut, var det till och med, mot Elfsborg. Så att han spelade nu sist mot IFK också. Men så Yassin eller Wålemark. Jag skulle tro att det blir Yassin, men ja, någon av de två.
Leo Bengtsson var ju en sån där, när Norrköping var intresserad av honom från Hammarby, så kändes det som en sån typisk Norrköping-värvning som de tar in och sen kommer sälja för 20 millar eller någonting. Men han, jag vet inte varför det skedde sig där, men han hamnade i Häcken istället och han har väl sett hur bra ut som helst.
Ja, det är väldigt
konstigt att Bayern inte lyckades utnyttja honom mer. För han var ju också bra i Bayern. Det var ju lite konstigt.
Alltså, när man fick höra värvningen så tänkte man väl också att det är en sån här typisk Häckenvärvning. Ganska ung med potential, men man vet inte riktigt om hela potentialen kommer komma fram. Men och man, jag hade inga större förväntningar på honom den här säsongen, utan trodde nästan att han skulle få sitta bänk och få en del inhopp. Men han har verkligen sett bra ut. Han har varit bland de bästa spelarna i Häcken så här långt, med 3 mål och väldigt, jobbar hårt och väldigt speed som och även har varit bra i lägena. Så att han har varit bland de bättre, och det är ju väldigt kul och överraskande.
Yassin har väl inte riktigt, han har ju levererat hyggligt med poäng, men han har väl inte riktigt hans lånesession där 2017 i Häcken var han ju nästan allsvenskans en av de bästa spelarna, men han har väl inte riktigt kommit upp i den nivån sen han kom tillbaka permanent, eller?
Nej, så är det ju verkligen. Man förväntar sig lite mer av Yassin överlag, och speciellt i år tycker han inte alls, han har haft någon match den har glimtat till, men annars tycker han har varit relativt blek den här säsongen, och man önskar att han skulle få ut ännu mer. Och jag vet inte om det beror på, det känns som att han är en spelare som behöver tryggheten och veta att han är första valet. Samtidigt så har man ju en ganska stor bredd där, så att nu när han har lite konkurrens, så vet jag inte om han vill för mycket i vissa matcher, känns det som, och ta lite för svåra beslut istället för att spela enkelt. Utifrån min analys så känns det lite så.
Huvudstjärnan då, Iran Dust, är det liksom i år vi får se supergenombrottet som vi har gått och väntat på lite grann?
Man hoppas ju på det. Man hoppas att han ska hålla en hög nivå i alla matcher, vilket han har ju varit lite ojämn innan, och speciellt under vårarna har han brukat vara inte gjort så mycket poäng som man brukar göra på hösten.
Fick vi nivå i år?
Nej, precis. Och det är väl positivt för hela Häcken. De brukar ofta vara ett höstlag. Så att jag hoppas absolut att han kan hålla den höga nivån även i de större matcherna mot topplagen och visa sin klass där. Även om jag kanske är en av de som ibland är lite kritisk till Iran Dust, att han gör det lite svårt och lite för svårt på vissa fel ställen på planen. Så att lite mer mogna där på han ännu mer skulle ju... Men absolut, hans höjd är ju helt otrolig. Och i sina bästa stunder så är han ju kanske allsvenskans bästa spelare.
Mm. Det känns som att han har redan gjort 4 mål i år. Det är det han har gjort från de senaste 2 säsongerna annars. Att om han fortsätter i samma poängtakt i alla fall, så blir det ju sista året i Häcken.
Ja, absolut. Det är väl några där som det finns risk att man tappar. Även Gustav Berggren finns det väl risk att han kommer lämna för utlandet om han fortsätter att utvecklas så som han har gjort senaste året.
Längst fram på topp då, där har det varit lite osäkert. Hur fysiska statusen på Alexander Södlund till exempel? Han var väl tilltänkt att vara nummer 1 på den positionen.
Mm, så är det ju absolut att han skulle vara nummer 1. Och även där Jesse Tominen som de värvade in var väl tänkt att han skulle spela där. Men nu har han ju fått spela lite mer som 10. Men Söderlunds status, han var tillbaka nu i träning den här veckan. Så att, det finns väl möjligheter för att han ska spela. Han har ju haft problem med vaden de senaste matcherna. Men som sagt, tillbaka i träning, så att förhoppningsvis så spelar han.
Vem spelar annars?
Det är en väldigt bra fråga faktiskt. För det, där har man haft lite svårt. Tominen som jag pratade om innan, han har väl drabbats lite av pandemin här, eller uppehållet. För han tillsammans med Söderlund såg ju väldigt heta ut i kuppen. Men efter nu när Allsvenskans inledning har han varit helt iskall och varit en stor besvikelse. Nu startade han senast mot IFK Göteborg, men han gjorde väl sin bästa match, men det säger väl inte så mycket. Sen har man värvat in Gustav Nilsson.
Han måste jag säga att han, det gick ett rykte om att Djurgården skulle vara intresserad av Gustav Nilsson förra sommaren också, men ja, det blev Vukojevic till slut. Han gjorde ju 6 mål i Falkenberg 2015, varav ett drömmål när han var 18 bast. Och då blev det en väldigt hype, han såldes till Brönby. Men han skulle vara tillbaka i Sverige. Tittar man på vad han faktiskt har uträttat den här utlandssessionen, så var det ju snarare mer aktuellt att han skulle gå till Superettan än till Allsvenskan i princip. Han har ju inte gjort... han har gjort så 1 mål på 10 matcher liksom i danska ligan. Och... han är inte den här, alltså om man tittar på vad han har uträttat, så kan man ju inte förvänta sig att han ska vara någon första anfallare i ett lag på översta halvan. Framförallt inte ens ett lag som spelar med en ensam forward.
Nej, samtidigt så är det väl det där som vi var inne på med Leo Bengtsson också, att om man kanske mer går på potential än vad man har uträttat och vad det kan bli.
Han är 23 nu liksom, så det är inte så här. Han är inte 18 fortfarande.
Nej, men den potentialen man såg då, och kanske, sen vet jag inte, Sonny har nog scoutat han ganska bra. Jag tror Sonny har haft koll på han ända sedan Falkenberg-tiden också, att han har varit intresserad där. Men sen är det ju mycket, alltså, i en fotbollsvärld så handlar det ju också mycket om att man hamnar rätt Det kan man ju se på många spelare, hamnar rätt under rätt tränare för att få ut sin potential. Sen så med facit i hand så kan man väl säga att det kanske inte, att han inte har gjort så många glada än så länge.
Så kommer att, han starta eller i, på lördag i så fall?
Mot Blåvitt så startar de ju Ali Youssef på topp. Nej, mot AIK menar jag. Och det fungerade ju väldigt bra. Ali Youssef är ju lite skillnad mot Söderlund och Gustav Nilsson som kanske är lite mer större targetspelare. Ali Youssef är ju en mer rörlig spelare, lite mindre storleksmässigt. Men kanske mer teknisk. Så det beror på vad de vill ha där framme. Men det är väl den svåra positionen att se vem som startar. Är Söderlund tillräckligt frisk tror jag att han startar. Men annars så finns det ju tre andra alternativ. Det är ju Tomminen, Gustav Nilsson eller Ali Youssef.
Mm. Hur lyckades man värva Söderlund egentligen? Han gjorde ju ändå 8 mål och 5 assist i Rosenborg och var ordinarie spelare där. Mm. Fick han inte nytt avtal?
Jag tror att han inte skulle få nytt, som det verkar, utan att
meriterad spelare.
Ja, men verkligen. Och att man då snappar upp honom.
Ni är inte intresserade av att värva tillbaks Jeremejeff då? Han är ju på marknaden.
Det är klart att man är intresserad av att värva tillbaka Jeremejeff. Men sen är det väl, som varit inne på, både en fråga om bredd i truppen som redan är ganska stor och även en pengafråga. Jag tror att någon behöver lämna för att Jeremejeff ska komma in. Sen hoppas jag att han såklart att han kommer oavsett, men just att lösa det tror jag blir svårt. Just som att det är att truppen redan är så pass bred och att ekonomin kanske inte är någonting man riskerar just nu. Även om jag hoppas såklart att man kan komma fram till någon bra lösning med honom. Mm. Och det finns ju mer hemvändare där som det ryktas lite om. Det är Daniel Larsson, Nasir Mohammed och också som det ryktas om att man gärna tar tillbaka.
Daniel Larsson, ja. Han börjar komma upp i åren.
Mm. Absolut.
Han levde ju mycket på sin snabbhet. Den lär väl inte finnas kvar på samma sätt. Men ja. Han har ju också ryktats lite till Djurgården genom åren, Daniel Larsson.
Mm. Men han är väl på väg tillbaka nu från till Sverige. Som det har snackats om. Eller en ny klubb i alla fall. Och som du säger så är han till åren, så då kanske det blir Sverige föran. Så vi får se om han landar in någonstans eller om han fortsätter utomlands.
Formen allmänt då? Kryss mot Göteborg senast, men en 4-0-seger mot AIK dessförinnan där vi gemensamt såg till att Norling fick sparken i och med 4-0 där och sen förlusten i derbyt.
Ja, formen, jag vet inte vad man ska säga om Häckens form egentligen. Väldigt upp och ner. Man inledde ju ganska så knackigt i serien måste jag säga. Och sen har man ju några riktigt fina resultat mot Elfsborg, AIK. Och nu glömmer jag en match. Men Hammarby, där det har sett väldigt bra ut. Eller väldigt bra ut, men där det har sett bra ut. Samtidigt som, och hemma har man varit väldigt starka, samtidigt som man har haft lite problem med bortaspelet. Men jag tror också att det beror mycket på att de matcherna man har varit bra i har man ju fått och bjudits på ytor och omställningar där Häcken är riktigt bra. Man har lite större problem när man möter något mer uppställt försvarsspel. Så bjuds man på ytor så är man farliga. Jag tror att formen överlag är på uppåtgående. Men som sagt, bjuder man dem på ytor, då är de riktigt heta.
Ja. Vad är du skraj för med Djurgården då? Ser du mycket annan fotboll också förutom Häcken?
En del. Djurgården har inte blivit så mycket än faktiskt. Men det är ju ett klasslag såklart med mycket bra, många individuellt bra spelare. Och liksom, nu tappade man Danielsson, men då får man ett nyförvärv i Erik Berg, så att det är väl inte en jätteförlust på den positionen heller. Också bra ytterbackar där med Vittry, heter han, va?
Ja, ofta hypad av media, så många djurgårdare som
det är
stör
så.
Sig lite på. Ja, men han, ja. Det är en sån där kille som är jättebra, men alltså en ytterback som han dålig inläggsfot, då orkar folk inte till slut. Det,
nej.
Men det, slutprodukten är ibland lite sådär. Ja. Nu har vi lite, nu har, eftersom man har gjort det derby, så har vi fått lite andrum kanske.
Ja, nej, men bra mittfält också med Ulvestad och ja, men bra anfallare också med Kujovic och Holmberg. Och, så att det är ju ett väldigt bra fotbollslag överlag. Vilket tyder ju på att de vann Allsvenskan i fjol. Samtidigt som de har inlett så där.
Ja, vi känns inte lika färdiga som Häcken är med liksom hur man ska spela oss där hit och dit. Vissa matcher har vi spelat med både Kalle och Kujovic, och vissa matcher så bara Kalle, som för att vi vill ha en djupledslöpande nya liksom, och vissa matcher bara Kujovic, men då har det blivit väldigt statiskt och sådär. Och så har jag haft underpresterande yttrar och inte haft så mycket alternativ i och med att Chilufya och Berkut har varit skadade och sådär. Så att vi jobbar väl fortfarande lite mer med att komma på rätt spår, men så finns väl en del som talar för att man kanske värvar någonting också. Pratas om Merapti, Magnus Eriksson och lite sådär som kan komma och förstärka. Och Djurgården är väl en av få klubbar som
har gott ställt.
Ja, absolut. Skulle kunna göra några värvningar i alla fall. Jag har lite svårt att förstå att många klubbar, till exempel ger det mig, eftersom det ryktas om så att liksom att AIK kan vara intresserad och sånt där, och för att jag förstår inte hur klubbarna vågar göra det i det här ekonomiska läget egentligen, för vi har ju inte, vi har fortfarande noll personer på våra läktare. Om vi inte börjar släppa in folk snart, så är det ju helt omöjligt att sälja säsongsbiljetter inför 2021.
Ja, verkligen.
Och den här säsongens ekonomi räddades ju av att 70-90% av folk som hade köpt säsongsbiljetter valde att efterskänka de pengarna till klubbarna ändå.
Ja, men så är det. Det är ett ovisst läge, verkligen.
Men otroligt viktig match. Häcken 4:e plats, 18 poäng. Djurgården 5:e plats, 17 poäng. Riktig vägskäl inför inför sommaren kan man inte säga. Men inför mitt etappen här på vem som hakar på.
Ja, vi har ju ett ganska svårt. Beror på hur man ser det. Men kommer ju från AIK, IFK Göteborg och Djurgården. Och sen har vi Norrköping. Så det är ju verkligen ett vägskäl här. Hur man hänger på i toppen.
Jag tänker typ inte på hur vidare är hemma eller borta match nu när det inte är någon, alltså jag tänker på att vi ska möta Häcken. Jag har inte liksom inte ens tänkt på hur vidare det är hemma eller borta egentligen.
Så, nej, Häcken har ju snackats upp att de är väldigt starka hemma i och med att de har gjort bra resultat där. Så där ligger väl någonting för Häcken, men jag håller med, det känns ju inte som att det spelar lika stor roll nu när det inte är något folk på läktaren.
Nej. Ja, men vi tackar för din medverkan, Jonas, och sen så kanske vi hörs igen då inför höstmatchen.
Kanske vi gör. Tack så mycket och kul att vara med.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.